Nu ska vi se Paulus och Silas när de hamnade i fängelse. Från 16:e versen i 16:e kapitlet av Apostlagärningarna. En gång när vi var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: "De här männen är den högste gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning." Så gjorde hon i flera dagar, men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: "Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne." Och i samma ögonblick for den ut. Vi stannar där. Vad gör hon för fel egentligen? Ja, var det någon kärlek i det här från Paulus? Det såg att han var irriterad. Handlar han i affekt? Nej, knappast. De var nog inte så där riktigt säkra direkt heller. Vad är detta för någonting? Vad drivs den här kvinnan av? De kanske inte visste att det var en spåkvinna med en spådomsande. Men de måste ju pröva saker. Så det var några dagar här som hon följde dem. Och hela tiden gick hon och upprepade och ropade det här. Här kommer de som är den högste gudens tjänare. Och det finns ett underförstått budskap i det där. Om man säger så, den högste gudens tjänare. Underförstått så betyder det finns en näst högst och en tredje och sånt här. Alltså de pratar om en av gudarna. Hon har säkert företrätt någon annan. Hennes herrar har säkert företrätt några. Så det får inte liksom bli för mycket konkurrens. Och det här används spådomsanden till att förvirra folket. Det är en sak. En annan sak man kan fundera på. Har hon något personligt motiv? Ja, det har hon säkert eftersom hon liksom... Det kan man ha även om man är besatt. Jag menar, försökte hon vara inställsam mot de här? Såg de och visste någonting om att det här kommer det två personer där det verkligen hände saker och någonting. Hon kanske kände sig lite underlägsen till och med. Hon hade ju bara en spådomsande. Och de här kom med heligande. Var det en slags avundsjuka här? Ville hon liksom komma i åtnjutande av deras kraft? Ja, jag tror det. Och de gjorde ingenting direkt mot den här damen. Hon måste ju få göra det hon gör. Men de gick säkert att pröva. Eftersom de höll på några dagar. Följde hon efter dem. Sen plötsligt i irritation så befriade han henne från spådomsanden. Och då har han prövat det här från Gud. Och han vet liksom att en kvinna som är besatt vill naturligtvis bli fri. Och det förstår hon inte för hon har blivit fri. Men det fanns andra intressen här som hade ett behov av att hon inte skulle få bli fri. Nämligen de som tjänade på henne. Det står att hon hade dragit mycket pengar åt sina ägare eller herrar. Ja. Det var alltså flera herrar till och med. Så det var en grupp människor här som drog väldigt stor nytta av den här kvinnan. Ekonomisk nytta. Så det var inte lätt för den här personen att bli fri. Här skedde det helt plötsligt utan förvarning. Och vad hände då? De här herrarna, de blir väldigt upprörda. De ser inte här att här är en stackars kvinna som äntligen efter hela sitt liv får bli fri. Nej, de säger, nu har vi förlorat våra inkomstmöjligheter. Det var de ser. Vi äger ju den här kvinnan, det är en slav. De tycker att de äger den här kvinnan. Vi har ju varit krigar i något land och slagit ihjäl folk runt omkring henne och så berövat henne. Så det är klart vi äger henne. Så enkelt tänker de konstiga människorna. De ser inte ett dugg att den här kvinnan fick bli fri. Och då måste ju folk straffas. Vem har befriat henne? Vem har berövat oss nyttan av den här personen? Ja, snabbt får de reda på att det är Paulus och Silas. Då fortsätter jag. Från 19 versen. När hennes herrar såg att allt hopp om inkomster var ute för dem, grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter. Då förde fram dem till stadens domare och sa: "De här männen stör ordningen i vår stad. De är judar och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss som romerska medborgare att anta eller följa." Okej, vad var det de hade reagerat på först? Nämligen att kvinnan var fri från en spådomsande och de tappar sina inkomster. Men det vågar de inte stå för. Utan nu ska de förklara allting på ett väldigt rättfärdigt sätt här. De får kunna se det och så som det är förbjudet för oss romare att följa. Och så var de präktiga medborgare då. Och de stod där och ljug. Okej. Okay. Folket gick också till angrepp mot dem. Och domarna slet av de kläderna. Och befallde att de skulle piskas. De fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktarna fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. Okej, okay. Här har de slitit av de kläderna. Väldigt förmjukande. Och så har de piskat dem. Och så har de tagit ut dem på torget där domarna har hållit på. Och domarna har inte ett dugg funderat på är det sant de anklagas för eller så. Utan de bara lyssnar på anklagelserna och så ska de straffas. De är ju judar. Så de kan vi hålla på hur som helst. Och så piskar de och ner med dem i en fängelsehåla i allra innersta rummet. Och de här fängelsehålorna som de hade då, det var ju i princip grottor. Det var inga bekvämligheter. Det var inte upplyst. De fick sitta i mörker jämt. Det var fuktigt och det var kallt. Jag menar, även nere i Israel så är det lite kyligare. Om man har en matkällare någonstans där. Och det var sådana som de spärrades in i. Och för att vara ännu säkrare så hade de en vakt. Och så hade de dörrar. Och så för att vara ännu säkrare så spände de fast dem i stocken. Svårt att fly. För vad? De hade befriat en kvinna från en ond demon. Därför straffades de så här. Från vers 25. Då händer det här fantastiska som lär oss så mycket om vad bön egentligen är. Vid midnatt, Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Alltså tänk efter lite. De är i en fängelsehåla. De har nyligen piskats. Det är ingen som har tagit hand om deras sår. Det svider och blöder fortfarande. De ligger där fastbunden liksom i en stock. Det är kolmörkt, det är svinkallt och det är fuktigt. Och de förmodligen dör de där om det händer någonting. Och så börjar de sjunga lovsånger. Så vad lär det oss om bön? Jo, bön är inte problemfixerat. För skulle de ha satt det i centrum, då har de kunnat rabbla i 8 dygn. Med allt som händer här. Nej, bön är Guds fixerat. Bön ser möjligheterna, makten och auktoriteten hos den enda guden som finns. Den enda guden. Och han har en son som heter Jesus Kristus. Bön är så. När vi ser bönen Fader vår, då ser ni vad pass många moment det var. Det var ungefär så här på mitt papper. Och så är det en sån här bit som är våra egna behov. Det är helt okej att vi tar fram dem. Men de ska inte vara det centrala. Och det var det inte för de här heller. De har alltså befriat en kvinna. Och de har blivit kastade i fängelse. Och de sitter där och prisar Gud. Och de ber. Och då kan man tänka sig, här är en sån tillfälle när man tänker att de ber. Ja, hur ber de? Ja, förmodligen ungefär så som Jesus har lärt dem. Det behöver inte detaljeras upp något mycket här. Det är ju personer som följer Jesus. Och de klart, de följer ungefär bönen Fader vår här. Och så har de lovsånger. Och så hör de andra fångarna. Det är inte så att de smyger med henne. Ja, inte vet jag hur de tänkte. De fick väl sin chans att evangelisera dem. Det är dit man aldrig kommer annars. Från 26 versen. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv. Så att fängelse skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar. Och alla spojor lossnade och föll av. Ja, det är klart man kan läsa så här. Så tänker man, vilken tur att det var ett jordskalv här. Det var ingen jordbävning, men det var ett jordskalv. Jag skulle vilja påstå att det här var något väldigt målinriktat jordskalv. För det var ju fängelset som skakade sina grundvalar. Alla dörrar for upp. Ja, det kanske är en jordbävning. Att de sprätter iväg åt alla håll. Men vem har hört talas om en jordbävning där allas bojor lossnar och faller av? Ah, det här är inte någon normal geologisk jordbävning. Det här är ett Guds ingripande. De satt där och sjöng bön och lovsång. Mitt i allt där sitter de och höjer upp sin herre som kan precis allting. Och det är klart han tar ju hand om problemet. De kanske inte ens bryr sig om problemet. Om man är i bön, då är det kanske Gud man pratar med. Inte sig själv. Och lovsången, man kan inte ha en lovsång som hyllar och upphöjer mig. Utan lovsånger är ju för det mesta liksom det upphöjer Gud. Jag vet inte hur lovsångarna på den här tiden lät. Det var säkert andra texter. Men det handlar fortfarande om samma Gud. Nåväl, från 27 versen. Vakterna vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Ja, det här var han hade att vänta sig fångvaktaren. Om han var fångvaktare utsett till det och fångarna flyr, då dödas han. Så här tänkte han ta självmord. Så var det i det romerska. Det var stenhårt där. Men Paulus ropade högt: gör dig inte något illa, vi är alla här. Då bad fångvaktaren om ljus. Alltså, det var inte ljus där inne förrän då. Och så gick han in och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem och frågade: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade: tro på Herren Jesus och blir du frälst, du och din familj. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tiden på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Det kan vända fort alltså. Det här var det fångvaktaren som förmodligen har hållit på att håna och pina dem innan och tvättade deras sår. För att han liksom hade insett att här händer det något alldeles märkligt, remarkabelt. Jag menar, det stod det om de andra, alla fångarna, de var inte ensam i fängelse här. Från alla fångarna släppte ju bojorna. Vem som helst hade kunnat stöcka. Ingen hade gått därifrån. Och det satt säkert våldsexmän och andra politiska fångar och mördare och lite blandning så. Ingen av dem gick. Märkligt också det. Och det är klart att fångvaktan går ju att fundera. Att då här har bojorna försvunnit, dörrarna öppnas. Mitt i natten, det är inte ens från ljus. De har kunnat stöka varenda in, de har inte märkt det förrän morgonbitti. Men de gjorde inte det. Så han blir omskakad. Och säger direkt så här. Det är det första han säger. Mina herrar. Nu var det liksom inte något djur som man slår längre. Mina herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och så blir han frälst, han och hela hans familj. Ja, det kanske inte är svårare än så där. Ja, det låter lite krångligt. Det går inte att bygga upp någon evangelisationsmetod på det här, att man ska liksom hamna i fängelse och kalkulera med Guds jordbävningar. Det är chansartat. Men liksom, om det skulle bli så att man hamnar i svårigheter, så är det inte alls säkert att det är svårigheter. Det kan vara en del i Guds plan. För att någonting ska öppnas som inte öppnas på något annat sätt än att det händer något alldeles remarkabelt. Och så händer nästa det här från 35 versen. När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: frige de här männen. Fångvaktarna framförde detta till Paulus och sade: domarna har sänt bud att ni ska friges. Så kom ni ut och gå i frid. Men Paulus sa till dem: de har låtit piska oss offentligt utan dom och rannsakan, fast vi är romerska medborgare, och de har kastat oss i fängelse. Och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Åh nej, de får själva komma och föra ut oss. Rättstjänarna framförde detta till domarna. När dessa fick höra att de var romerska medborgare blev de förskräckta. De kom och talade vänligt med dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. De gjorde ett misstag. Man fick inte behandla romerska medborgare på det här viset. Men det falska vittnesbördet som de var dömd på innan hade ju sagt att de var judar. Och då tänker man inte att judar kan vara romerska medborgare. Men så var det liksom i det här fallet. Och så när de upptäcktes, jag kan tänka mig vad hände med de här som ägde spåkvinnans inkomster och så här. När de insåg, här var det falska vittnesbörd. Vi har spärrat in folk här som var romerska medborgare. Alltså de kunde ju själv bli avrättade om de höll på så. Så vad hände? Det vet vi inte. Det är en sak. Det var inte Guds sak. Det är en sak mellan dem. I varje fall så blev det alldeles fantastiskt här. Vad står det här? När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Det var där de hade fått tag in då. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan for de vidare. Alltså det är de här som har blivit piskad, fångad och allting som kommer till de här andra. Ge dem uppmuntran och tröst. Man tycker det skulle borde vara tvärtom. Nej, det är de här. De har så mycket från himlen. De har suttit i det värsta. I bön och lovsång, de har bestått provet. De har verkligen fått någonting från Gud. Alltså det är klart att de blev fyllt av någonting från Gud när hela fängelsen skakar här. På nytt skakar platsen. För de är fyllda av någonting. Och de har någonting att ge så de kan trösta och uppmuntra. Hos de andra, de har inte varit utsatt för några större prövningar än. Men så var det. Det är märkligt detta med Gud alltså. Men i varje fall, det här med bön. Det finns två stora sammanhang som jag har läst nu, som innehåller ganska mycket. Båda handlar om befrielse. Första sammanhanget handlar om befrielse från förlamning. Vi kallar det läkedom. Och sen handlar det om befrielse från ett fängelse för två gudstjänare. Och så handlar det om befrielse från en demon i Jesu namn. Och bön är vapnet. För just det här sammanhanget, när en person med en spådomsande börjar förfölja dig under lång tid, hålla koll på det, då är det oftast en ande eller demon med. Då måste man ju gå i bön först, så man vet hur man ska agera, så att det inte liksom är något vanligt mänskligt bara. Men om det är något demoniskt, då ska man nog ta tillfälle och befria det utan att fråga om lov. Då frågar man en demon om lov, så får man ingen lov. Men om människan tillåts tala vad hon vill, så kommer hon att säga befria mig. Så det finns lägen där man inte frågar folk om lov. Men man ska vara säker på vad man gör. Man får inte chansa en sån gång. Och det lär man sig genom bön. Gud, hur står det till här med den här människan? Jag måste få vara säker. Är det en demon, vilket man kan hoppas på, då är det lös. Alltså omedelbart. Så gjorde de terapi förr i tiden. På en gång. Idag ska du beställa tid hos någon psykolog kanske som du får träffa om 3 år. Och så får du prata med han då i typ 40 minuter. En gång i vecka, ett år framöver. Och problemet har inte blivit löst ändå. De här var väldigt mycket mer effektiv. De bara befriade från problemet. Och det här går när de är Guds centrerad. Alltså de är centrerad vid Herren. Inte centrerad vid problemet. Och som tiderna ser ut idag, så har vi liksom förstått väldigt mycket att det är en väldigt orolig tid vi har. Vi har massmedia på allt möjligt sätt och vis som ständigt matar oss med sånt som kan orsaka oro och ångest. Och jag tror säkert att vi alla ber för varandra och lite annat som händer så här emellanåt. Och jag tror inte vi tjänar så väldigt mycket på att sätta problemet i fokus. För det är ingen lösning i varje fall. Lösningen är ju Gud. Så varför inte göra då som Herren har lärt oss? Lovprisningen först, adressera åt rätt håll först. Nämn dina egna behov, om du behöver mat. Jag nämnde det, Gud känner redan tydligt. Nämn det ändå. För så har Gud lärt oss. Nämn problemet för Gud. Och till och med om ni är frimodig nog och känner andens frid i det. Tala om för Gud hur ni önskar att han ska göra. Han kanske gör det exakt som ni önskar. Det är ingen garanti på det. Gud har många sätt. Ett problem kan man lösa på väldigt, väldigt många sätt. Och ibland väljer Gud precis den lösning som vi själva föreslagit om det blir lösning på problemet. Men i varje fall i bön. Nämn problemet som du ber för kort. Bön och lovprisning hör ihop. Vi tror liksom att lovsång, då är det ju lovsång med musiker och så. Ja, men det finns en lovsång utan musik. Och då kallas det lovprisning. Prisa Herren för den han är. Och när den är riktigt, 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 riktigt illa ute, gör då som de här fräcka personerna här. Herre, Kyrus. 700 gånger används det begreppet i Nya Testamentet. Men de använde despota. De åkallar i det läget den som har fullständig makt, fullständiga auktoriteter över precis vad du kan tänka. Ett huvudbön. Det är dit de går. Men då får man liksom vara lite beredd på att det här är en helig, mäktig kraft eller levande väsen som vi ber till. Så ja, går det och gömmer något dömt bakom ryggen för han en sån gång, så kommer han och avslöja det också. Och det är gott det, ja. Då kanske det blir skick att få utföra, vara med och utföra precis de här underverken. Så bön är inte bara att vi låter Gud agera, utan bön är också så vi gör oss tillgängliga för han. Vi blir inställd på hans kanal, så att säga. Och det är lovprisningen det, och tacksägelse. För om vi tror att vi inte har någonting att vara tacksamma över, då är vi fullständigt blinda och behöver hjälp. Jag vet inte vem som har lidit mest i det här rummet i sitt liv. Men den som har lidit mest, ja, då har högar att vara tacksamma över. Strunt i problemen. Och titta på allt det har fått att vara tacksamma över en stund. Så får du se hur det lyfter lite. Gör det under tacksägelse. Och låt Herren få ära för allt gott som har skett. Det är bön. Och när du är riktigt, riktigt, riktigt desperat, då är det inte längre att be civiliserat som vi gör här. Vi är lågmäld och fin. Gör som jag när jag gick ut i skogen. Efter den här Paul Alvåg som jag berättade om, när han kom och hällde ut spriten, så jag vart ju, det hände ju en hel del. Så småningom så hamnade jag här uppe på Nötbalandet. Det fanns en tork alkoholisthem här ute som kallades för Nubbebo. Och passande namn. Och jag hade faktiskt blivit hindrad av helig ande, förstår jag så här efterhand. För överallt där de ville ha in mig på behandling sa de nej. Han ska inte hit. Det fanns ett ställe, Stornäset i Sundsvall på Alnö, som det fanns en viss möjlighet. Men det var ett stopp, för där jobbade min äldre syster. Och man får inte ta in om man har släktband. Det blir väldigt fel i behandlingen såna gånger. Och så det vart bara här uppe då, på Nötbalandet. Där sa de ja. Ja, kom upp med. Vi får se hur det går det här. Och Bertil Håkansson heter han som var föreståndare då. Han kämpade och slet väldigt mycket för mig. Det fanns ett läge när hela personalkåren ville skriva ut mig. För jag var så bråkig och så stökig och så annorlunda och så konstig. Så en del var rädd för mig, men i varje fall sa de att vi kan inte hjälpa han på något vis överhuvudtaget. Ja, faktum att de kunde inte hjälpa någon som var där. Och det sa ju Bertil Håkansson på personalsamling sen. Då hade han då vetorätt. Alltså det finns ju demokrati där man röstar. Alla röstar för att jag skulle skrivas ut. Så de kunde inte göra någonting för mig. Men Bertil Håkansson sa nej. Det är hos den här killen du håller på att hända någonting. Det här vi kommer få se en under det här decenniet äntligen bli nykter. Ingen av de andra kommer vi få se. Och det är så vi vill ha det, säger han till personalen. Vi tycker att det är bekväma så. Men när det börjar liksom att bli någon som verkligen håller på att göra upp i sitt liv, då blir det stökigt och bråkigt och konstigt runt omkring. Karl vet ju inte vad som händer. Han håller på att lämna liksom allt bakom sig, och där han ska in i har han ingen aning om vad det är. Klart att Karl är rädd. Och hur löser han det? Jag läste journalerna. Jag jobbade efterhand. Så han sa det liksom att hur löser han det? Han är ju föredömlig. Han går ut i skogen. Han besvärar ingen av oss. Och kommer tillbaka och är glad och uppbyggd. Och så håller han på så där. Och vad gör han uppe i skogen? Ja, men han har väl knark eller något sprit eller någonting, tyckte de då. Nej. Jag kollade han då, så Bertil, han trodde inte det. Visst kan man göra grejer på ute i skogen eller ute på land om man har bra kontakter med folk som man talar om vilken stubbe de ska göra grejerna i, och så är det dit man går. Men jag gjorde inte så. Jag gick upp och bad. Och då bad jag utan att veta om hur man ber. Jag hade ingen aning om sånt. Men jag hade pratat liksom med Paul Alvåg. Jag hade tydligen i min fylla och villa, som jag alltid har glömt, suttit med han på nätterna och sjunger lovsånger. Jag har ingen aning om det. Han var ju nykter, men han ville väl hjälpa en broder som höll på att gå under. Det förstår jag ju. Och han berättade så här, och andra berättade så här för mig, att det var värst. Förstår du vad den där karen har gjort för dig? Ja, så han är så schysst, tycker jag. Schysst. Och så visar de räkningar så här. Vet du om hur mycket taxiresor han har betalat för dig? Nej, det vet jag inte, så här. Ja, det är ett antal tusen kronor. Och han begär inte att få tillbaka någonting. Du beställer en taxi och ska åka upp till han för att du har något jobbigt. Och sen skickar han hem dig med en taxi, och så håller ni på så där. Och du kommer inte ihåg något. Nej, jag kommer inte ihåg någonting. Det är sant, jag gör faktiskt inte det. Men när man får liksom se kvitterna, vad han gjorde under karen. Det var en stor gudsman. Han hade bestämt sig för att hjälpa mig, kosta vad det kostar vill. Och han betalade för den själv. Jag är stort tack för han. Ja, han dog innan jag hann visa min tacksamhet. Men han beträffade sig en gång i varje fall under miljoner tårar. När man förstår vem han var. När man förstår liksom, han förklarade att han hade aldrig gjort så här mot någon människa, men Gud hade lett han så här, och där följde han. Tveka aldrig på det. Så, nog mer. Men när jag gick ut i skogen så här, där ute på nöt på landet, då var inte min bön så här ordnad. Fader vår som är i himlen. Nej, då ropade jag högt på despota. Jag kallade han inte despota. Men jag gick och utmanade han. Jag liksom var arg på livet. Tror jag. Det är svårt att säga vad man håller på med. Men i varje fall, jag skrek rakt ut. Om det finns någon där ute som har skapat mig och himmel och jord, hav och fiskar och allting, skrek jag rakt ut. Hjälp mig! När jag gjort så en vecka varje dag, så kom den hjälpen, och då flög jag ner i marken. Och jag hade en stor varm hand som bara tryckte ner mig. Lägg den en stund nu. Och så fick jag se mitt liv spelas upp så här. Och det var en dom. Jag ropade inga halleluja när jag mötte Gud på det viset. Det var en dom. En dom över hela mitt gamla liv. Men det Gud dömer lever inte vidare. Så hela mitt gamla liv, det dog där. Och det kan inte tro mig hur jag bad. Alltså, så ärlig och frispråkig man kunde vara. Jag visste att om det finns en Gud så är han så stor så han täcker hela universum. Så om jag använder några felaktiga ord eller sånt där, vad spelar det för roll? Så tänkte jag. Det var sen när man kom in i kristna kretsar som man förstod att man skulle vara lite ordnad så här. Men jag vet inte riktigt. Det är bra liksom rent socialt och sånt där, men det där var böneliv. Och då är jag av samma skäl här som apostlarna. När de hade blivit fängslade och så. För jag hade också fängelsedomar hängande över mig. Och jag var ju fängslad av kung och alkohol. Och lite annat. Så jag var befriad från mitt fängelse. Och mitt fängelse, det var mina högar, långtradare laster av synder som jag gick och bar med mig. Det finns ingen människa som orkar leva under sånt. Men Gud tog bort allting. Och då har det alltså funnits personer i ens väg som har banat väg för en. Det sägs om Paul Alvåg. Han betalade jättemycket för mig. För att jag skulle få sitta och läsa Bibeln ibland och sjunga lovsång ibland. Eller så där, mitt i min alkoholism. Eller Bertil Håkansson. Så utnyttja sin chefskap och få tyst på alla andra och tala om för hela personalstyrkan. Det här, det håller på att hända någonting. Det är han som kommer att bli nykter, ingen annan. Det fanns personer som stod upp för en. Och Gud, det var Gud som använde dem, tror jag, till det. För att jag skulle få bli fri. Så jag har ingenting att berömma mig av. Inte dem heller, det var Gud. Och mina böner, det var barns skrik på hjälp. Mina böner, det var ett spädbarn som inte har fått äta någonting på 2 veckor. Så desperata skrik var ute i skogen. Här ute, bortanför, vid Hörnsgatan ungefär. Längre bort, eller hitanför där. Det hörde säkert av några. Jag brydde mig väl inte om det. Det var inga trevliga, snälla böner. Utan det var desperat och ärligt ifrån djupet. Och sånt går direkt till himlen. Och han svarade på det. Det var tack vare att Paul Alvåg en gång lärde mig när han knäppte henne. Ibland ska vi be, sig. Och när man kom hem till han så fick man inte gå in över tröskeln. Och om jag inte först sa jag, vi ska be, vi ska sjunga, lyssna på en liten lovsång. Sen kan man börja få prata. Det var villkoren hos han. Vare sig man var nykter eller berusad. De nyktra gångerna kommer jag ihåg. Det var så. Man fick inte, han sa det, där är tröskeln. Okej, vad säger du? Kommer vi vara överens om att be? Ja, säger man. Annars fick man inte komma in och få någon fika. Och så ska vi ha några lovsånger. Ja. Kom då. Han var konstig. Men han höll verkligen. Han fick en ur fångenskapen på det där viset. Det krävs lite udda människor ibland. Tack att ni är udda allihop. Jag har lite svårt att sluta här. Men jag har slutat nu. Och det här alltså handlar om bönen och dess kraft. Om ni tror att det bara står i apostlagärningarna eller Bibeln. Så pröva någon gång. Pröva någon gång när den verkligen är desperat nöd. När övermakten är för stor. Ropa kanske inte på Kyros. Utan ropa på despotan någon gång. Alltså det man kallar åkallan. Genom åkallan och bön. Och tacksägelse står det. Så ska vi få frid. Det löftet har vi i alla fall. Men Gud kan göra mer än frid. Men han lovar inte för mycket. Det kan vara så att mina önskningar inte alls stämmer in med Guds plan. Och låser jag mig fast med mina önskningar så, ja, Gud agerar väl ändå. Men jag fattar väl inte att Gud agerar om jag säger att jag har inte fått någon önskning uppfylld här. Och Gud kommer aldrig tala om för oss, jag är inte någon jultomte, jag är skaparen av allting. Det är så mycket för oss moderna människor som är i vägen för bön. Men bön kräver lite tro, inte förstånd. Det är bra att vi har ett förstånd med och som är underordnat den heliga ande och Gud. Det är jättebra, det får vara hur stort som helst då. Men om förståndet blir så stort så inte längre finns utrymme för den heliga ande. Men vad ska man då ha ni till? Då är det bättre att ha den heliga ande. Jag pratar om intellektualismen här som en lära som är förfelad alltså. Herren kan allt. Och vi ber om det och han hör varenda bön vi ber. Alla ord. Jämt, dygnet runt. Han sover aldrig. Och han svarar ibland på sätt så vi blir helt häpen. I Jesu namn. Amen.